Du lyssnar på De döda och de levande av Anders Nilsson, uppläst av mig, Jonas Malmsjö. Kapitel 1. Tony Nicola är 56 år och känner i hela kroppen att det som ligger framför honom är slutresultatet av alla hans handlingar under ett långt arbetsliv med siffror och affärsjuridik. Hotellet ligger helt perfekt på den vita stranden nära det kristallklara blå vattnet. En mindre bar mitt på stranden och en större mellan den stora hjärtformade poolen och huvudbyggnaden i två våningar. De 15 små husen i lodge-stil är utplacerade här och där bland palmerna på området. När Tony var liten drömde han om att en gång få bo på ett sånt hotell, i alla fall åtminstone för en natt. Eller att bara överhuvudtaget få sitta under en riktig palm på en riktig söderhavsö, men aldrig trodde han att han skulle få chansen att äga sin dröm. Han är visserligen bara delägare till 5% i hotellet, men det spelar mindre roll. Precis som hans bästa kompis Seth och några av Seths närmaste vänner, inklusive Seths 16-åriga dotter Luna, ska Tony flytta dit och mer eller mindre permanent bosätta sig i en bungalow på stranden. Åtminstone under de kalla och slaskiga månaderna i Sverige kan livet bli bättre. Han vet att för Seth är det här ännu viktigare. Men så har det inte alltid varit. Seth levde alltid i nuet och var aldrig en drömmare på samma sätt som Tony var och kanske fortfarande är. Men för ett tiotal år sedan hände något. Seths lillebror sköts ihjäl av en finsk gangster och Seth blev svårt knivhuggen av en pakistansk kasinoägare. Inte långt därefter planerade en falang i Seths Göteborgsgäng att mörda honom och det blev mer eller mindre inbördeskrig i gänget. Seths falang gick segrande ur striden men något förändrades inuti honom. Han började höra av sig till Tony igen, nästan på samma sätt som när de växte upp tillsammans i Västertorp, sydväst om Stockholm och delade allt med varann. Seth antydde att han ville göra något annat och för några år sedan berättade han att han hittat ett helt fantastiskt gammalt hotell på Mauritius som han köpt med pengar han stoppat undan. Hotellet var i extremt dåligt skick men tomten var fantastisk. En liten lagun åt ena hållet och vit sandstrand med palmer åt det andra. Och fast berggrund under själva huvudbyggnaden. Tony insåg direkt att det var ett kap och föreslog för Seth att han via sina finanskontakter i Stockholm skulle kunna dra in pengarna som behövdes för att renovera hotellet, till och med bygga ut det. Den här ruffiga, oslipade diamanten som Seth hittat skulle kunna bli ett av de finaste hotellen på Mauritius. Och så är det nu. Den stora tv-skärmen i konferensrummet på Tonys Stureplanskontor visar inte längre bara skisser och datoranimerade bilder av hur ett framtida hotellparadis skulle kunna se ut. Det är riktiga bilder som Seth nyligen fixat med hjälp av en lokal fotograf på ön. Tony klickar fram den näst sista bilden i presentationen och rättar till en hårslinga som trillat ner i ena ögat. Han är medveten om att hans lätt inoljade, svarta bakåtslick ser väl italienskt och klischéartat ut. Kotlettfrilla, som det kallas på Stureplan, eftersom det ser ut som om han kammat håret med en flottig kotlett. Men han vet också att ingen av de andra frisyrerna han provat under åren har gett honom samma respekt som det här stuket. Wall Street, à la Michael Douglas. Han har till och med på sig samma typ av skjorta som Michael Douglas har i den filmen. Ljusblå med vita ränder, vita manschetter och krage samt breda svarta hängslen med ett blått streck.